Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Allt det här kontrollbeteendet, eller kontrollbehovet, det fortsätter ju. Det går till och med till den gränsen att jag får inte duscha med toalören stängd eller låst. Jag får inte ens använda toaletten, utan jag får gå på toa och stänga dörren, men jag får inte låsa.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Theo. Välkommen hit till Älskar du psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Mitt namn är Theo och jag kommer från en stad i Sverige.
Och hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
Det är nog faktiskt för min egen skull här. Sen självklart, ifall det på något sätt kan hjälpa någon annan, det är jag jätteglad över. Men helt ärligt så gör det för min egen skull.
Och vad är det du kommer berätta om i det här avsnittet?
Jag kommer berätta om hur jag träffade kvinnor jag var tillsammans med, vad jag gick igenom och hur jag tog mig ur det. Och hur jag har jobbat på mig själv efteråt.
Om du tar det från början, berätta hur ditt liv och din tid innan du träffade den här kvinnan. Ja, hur såg det ut?
Just innan, jag hade bott i en annan stad i Sverige och var tvungen att flytta tillbaka hem. Det var under våren. Och började jobba på mitt gamla jobb igen som jag hade haft. Och hon var sommarvikarie. Så det var så vi träffades där. Och egentligen gick allting ganska snabbt då. Jag minns att direkt jag såg henne tänkte liksom bara wow. Och på något sätt kände hon mig likadant. Vi jobbade tillsammans och jag tog initiativet direkt liksom att försöka träffa henne utanför bara för att hitta på någonting. Och sen dess då på något sätt blev det väl som vi på en gång. Det jag inte visste direkt från början dock var att hon inte hade flyttat ur sitt ex-lägenheten. Att hon hade förhållande, det höll hon ifrån en stund. Men efter det så visste att hon hade planerat att åka bort i bara kanske en månad. Och när hon kom tillbaka skulle jag åka bort i också en månad. Så vi hade bara kontakten liksom via telefon i början. Och det var ju hela tiden alltså på jobbet. Jag smög undan för att smsa henne. Och hon smög undan också. Och vi blev nog egentligen ett par via text. När jag kom tillbaka från min resa så träffades vi. Och hon skulle åka utomlands igen och jobba. Och jag bara bestämde mig, jag följer med. Och sen dess så var vi aldrig utom varandra. Vi blev som ett par och ska säga sambos på en gång.
Om du beskriver henne, ditt första intryck där på arbetsplatsen, och, men både hennes utseende men också hennes aura, uttryck, beteende.
Alltså jag känner ju på en gång, jag tror var leendet det fastnade vid första gången. Och väldigt positiv, väldigt framåt. Och jag visste ju lite om vem hon var sen innan. Och jag bara kände att det här är min typ av tjej. Det här är lite flickiga, gulliga, och att hon, jag kände mig sedd på direkten. Och det som var där då också var att jag hade kommit ur en liten jobbig situation innan dess. Så jag kanske också var på ett ställe där jag kanske lätt fastnade. Jag letade någonting att ta tag i. Och som sagt, hennes aura, jag tyckte såg ut som om hon hade änglavingar första gången jag såg henne. Första tiden var väldigt bra faktiskt. Det var ju så nytt. Och det tyckte ju var kul också att göra någonting nytt tillsammans. Ny plats, nytt ställe. Hon hade några bekanta där. Som umgicks med då och då. Men både jag och hon började jobba. Men det var ju även då, nu när jag tittar tillbaka, att det redan då började visa lite tendenser på att vara väldigt bossig och styrig. Men det är klart, vi hade ju inte känt varandra jättelänge, men var ju fortfarande i den här förälskelsefasen. Så det är ingenting jag tänkte på då. Jag tyckte ju allting var magiskt.
Vad visste du om henne som person för övrigt?
Det var så här delade meningar egentligen. För, eller vad ska man säga, det fanns delade meningar om, vad ska man säga, hennes släkte. Att det var lite så här, de kallades för societetsfolk och... Men alltså innan, jag visste bara att det är en familj som är väldigt framåt, att hon var framåt. Det var väl egentligen det enda jag visste. Visste vilket hus de bodde i. Annars inte mycket alls. Och det var det jag tyckte var så kul också när man kommer från samma stad. Att det är som att man inte har sett varandra fast man i princip har bott ganska nära.
Du sa att det fanns lite tendenser till att vilja styra. Kan du beskriva mer? Hur fortsatte det även senare?
Ja, det gjorde det ju. Styra till exempel om jag ville göra någonting på helgen när jag var där. Nej, det var ju hela tiden. Alltså att hon styrde vad vi skulle göra. Det var alltid hennes sak man skulle göra. Styrde även, vad ska man säga, styrde mig vad jag borde tänka på i livet. Och som sagt då, jag lyssnade på henne, för jag, som sagt, jag var förälskad. Hon var ju som sagt själv väldigt driven, ville framåt. Men det var aldrig mitt beslut nästan. Eller jag ska inte säga aldrig, men ofta var det hon som var den som bestämde vad vi skulle göra. Ja, som sagt, i princip allt. Väldigt hård vid det. Till exempel om på en fredag jag ville ut med de jag hade lärt känna, då kunde det vara bara, nej, du ska vara här hemma med mig. Men sen om hon ville ut med sina tjejkompisar, då var det bara, hon åkte ut. Och ett jättebra, det minns jag, så var som första gången en större händelse. Det var en fredag och vi hade tänkt gå ut. Och så får jag ett samtal att en i släkten har blivit akut sjuk, jättesjuk. Och det är klart, jag blev ju upprörd, ledsen. För det är ju svårt också när man då är i ett annat land. Man är ju maktlös. Så då sa jag till henne att, kan inte du stanna hemma med mig? För alltså, jag mår inte bra. Det här har ju hänt. Och hon bara, nej, det var inte hennes bekymmer. Så hon lämnade mig då ensam i lägenheten. Och min bror, minns jag som jag sett till min bror, sa vad som hade hänt. Så han blev upprörd då. Skickade sms till henne att min bror ligger ju ledsen. Inget svar på det. Det hon blev mest upprörd på sen var att hon fick veta att jag hade ringt och pratat med en kompis som hade tröstat mig, men det skulle jag inte göra. Jag skulle bara vänta tills hon kom hem istället.
Mm.
Och det tror jag var så här, jag faktiskt började fundera, men vad är det här? Och då var vi ändå så pass nykära ändå. Så jag förstod liksom inte varför man gör så.
Och då sa du, vad bodde ni här? Hur levde ni här?
Vi bodde ju utomlands tillsammans. Vi flyttade in med hennes bekanta då. och det är klart, jag var ensam kille. Tjejen, det är klart de vill ut och parta och sånt där. Men det satte ju även vårt nya förhållande lite på prov också.
Kan du berätta mer om fler varningstecken och hur eran förhållande fortsätter?
Det fortsätter ju, som sagt, sedan dess. Vi var ju tillsammans hela tiden. Och som hon var, hon hade väldigt stark vilja vad hon ville göra i framtiden. Så att jag var ju som en sans efter henne egentligen. Det var hennes karriär som var viktigast. Och jag flyttade ju med dit hon åkte. Och då flyttade vi sen till staden där jag nu bor. Och jag hade sagt innan, bara, jag kommer aldrig flytta till den där staden, jag vill inte. Men det blev så ändå. Och det var ju då själv jag började inse att jag fokuserar inte på mig själv. Ingenting. Det är hela tiden hennes karriär. Och när vi pratar om framtiden var det alltid fokus på hennes karriär. Och jag minns, jag ville ändå bli en ganska ung pappa. Så sa det bara till henne en kväll och det var bara nix. Det skulle inte vara några barn där, utan det var hennes karriär som var i fokus. Och fortfarande, det är ju svårt att se. Alltså, det är svårt att se, tycker jag, alltså, i en relation. Alltså varningstecken eller vad man ska kalla det. För jag insåg egentligen det själv hur kall hon var och hur orolig hon var för den och hur dåligt jag mådde förrän jag åkte till akuten. För jag hade ont i hela kroppen. Det verkade överallt och jag förstod inte vad det var.
Var det tidigt in i er relation?
Och det, ja, faktiskt. Och det är det som är så märkligt. Det var ändå, vad kan det vara, 3 år. Och jag började tro att jag har reumatism eller alltså någonting är, för jag har ont i alla muskler. Träffar en läkare. Han pratade med mig och han bara, nej men du har inget fel. Jag vet vad problemet är, du är deprimerad. Du är ju en depression. Det var som att det sjönk in på en gång. Och det var både en chock samtidigt som en lättnad på något sätt. Att veta vad det var. Och jag minns att jag berättade det inte för henne direkt. Det gjorde jag inte, utan jag höll det ett tag. För jag pratade mycket med min mamma då. Men när jag väl berättade för henne att jag har fått, liksom att jag ska gå psykolog, jag är i en depression. Och jag fick liksom inte reaktionen, ingen kram eller kan jag göra någonting, utan så, men du kan inte vara i en depression, du förstår, det påverkar ju mitt mående. Återigen så märker jag bara att men, hon bryr sig inte.
Hinner det hända fler saker? Du sa att det är svårt att se varningstecken, men är det någon annan som ser det här? Är det lite typiska situationer som kunde hända som du kanske nu i efterhand har förstått att det här är inte okej?
Alltså just då, alltså, det var väl egentligen efter den där 3-årsgränsen. Det var ju då, alltså, efter det eskalerade du ännu mer. Jag vet att jag hade pratat med min bror en gång och han sa det att jag inte bara kunde förfölja henne hela tiden. Utan jag måste ju satsa på mig själv, och att hon var väldigt oengagerad, vad ska man säga, när han träffade henne till exempel. Men jag ville ju inte lyssna. Och sen, om man nu ska hoppa framåt, så det eskalerade ju bara mer och mer. Hennes beteende, och jag började ju inse egentligen efter jag fick veta att det var en depression att hon kontrollerar mig ju. Hon vill ju som på något sätt ha mig, men jag kan säga på sitt sätt. För efter jag fick veta att jag skulle komma in i min depression, då bestämde jag mig för att nu måste jag fokusera på mig själv. Så jag började ta tag i träning, började träna, jag började träffa mer kompisar, var ute mer, bytte jobb, liksom gjorde en helt ny fresh start. Och när hon såg det så var det inte bra alls. Hon började, man ska säga, inte förbjuda mig att umgås med vänner, men Hon gillade det inte alls. Om jag hade varit ute och träffat kompisar och kom hem, då såg jag direkt på honom att någonting var fel. Antingen så hade hon lagt sig i sängen och var på ett dåligt humör. Eller så hoppade hon på mig direkt och började prata om att vi aldrig gör någonting och att jag bryr mig inte. Och samma sak då även med träningen, när jag väl tar tag i den. Då ska hon följa med varje gång jag ska träna. Träningen var då jag löpte mycket. Och hon skulle ju följa med. Jag bara, men okej, du får följa med, men då får du antingen hänga med i mitt tempo eller så springa före dig. Sprang jag före henne, då var det fel. Så att ingenting fick jag i princip göra själv.
Kände du dig kontrollerad av henne?
Jag började göra det. Jag började göra det. Men samtidigt så, på något sätt, det här var ju en kvinna jag ville dela mitt liv med. Alltså jag gav ju 100% ändå hela tiden. Trots att jag mådde ju dåligt. Alltså mitt mående blev ju inte bättre. Men som sagt, förhållandet fortsatte. Hon bytte karriär helt och hållet då hon såg att jag började göra någonting. Gick inte så bra för henne. Och hon vägrade ta extra jobb. Vägrade hon göra. Och då, under den tiden, då jobbade jag bara 75%. Mycket på grund av, alltså, att jag orkade ju inte. Jag var ju nästan på gränsen till utmattningssyndrom. Så att det jag gör är att jag skaffar kreditkort. Ja. För att få år att gå runt. Med hennes vetskap såklart också. Fortfarande liksom bryr hon sig bara om sig själv då. Och under den här tiden, det är som att jag vet ju och ser allt vad som sker med henne och vad hon gör mot mig. Men ändå tänker jag inte tanken att jag ska lämna henne. Så jag började ju umgås mer och mer med vänner. Alltså jag ville ju vara ute så mycket som möjligt. För att hemma så, det var ju aldrig bra. Det var aldrig bra. Hon var en tickande bomb. Så jag kände ibland liksom att jag kunde vara nervös innan jag kom hem eller innan hon kom hem. Och så jag började ju som fly ut mer och mer. Men det hon gjorde då istället var att hon kunde ju liksom ringa mig flera gånger. Fråga vad jag gör när jag kommer hem. Om inte jag svarade så kunde hon ringa till mina vänner. Kan du kolla vart han är? Och under den här tiden, som sagt, jag vill att förhållandet ska fungera. Samtidigt som jag inte vill vara hemma. Så på ett sätt går det inte ihop heller. Har några vänner jag kan prata med om det här. Och det är klart, vad säger de? Såklart att jag ska lämna liksom. Vad ska det vara kvar där för? Men jag tror inte det är inte så lätt heller. Alltså, vi var ju lite unga när vi träffades. På ett sätt känns det som att vi hade vuxit fast. För vi hade gått från, i alla fall jag, från tonåringen i vuxenlivet tillsammans. På något sätt har vi ju format varandra också. Och för mig, jag såg som ingen annan. Det var som att jag tänkte ibland, men funkar inte det här, då kommer ingenting till att funka för mig.
Men blev det som en tankeställare för dig, eller hur agerade du på det här, som de sa, på akuten där 3 år senare, att du är deprimerad och du har så ont i kroppen så du kommer dit? Vad gav det för tankar hos dig?
Ja, men från början förstod jag inte riktigt varför jag var deprimerad. För jag tänkte så här, men, alltså, jag både förstod det men samtidigt inte. Men jag visste egentligen inte helt 100 då att det var på grund av henne. Och nu så här, Nu idag kan jag gå in på min journal och backa tillbaka och se besöken av psykologen. Och det som är återkommande ämne i flera års tid, det är ju hon. Och det är så här, det är ingenting jag ens har tänkt på. Jag tror det var förra året. Då gick liksom in på journalen och man kan ju läsa vad psykologen har skrivit. Och liksom återkommande står det ju om henne. Att hon kontrollerar mitt liv. Det kunde vara att jag hade sett fram emot att åka iväg med mina kompisar en helg, men att hon, och så sen då i anteckningen efter när jag träffade nästa gång, då höll skolgången skriva att det blev ingen resa för han fick inte. Det är sådana kunde vara. Eller att, att hon har förutmjukat mig, gjort narr om mig inför andra. Och det är där vi kommer till, vad ska man säga, det som hon gör värst sen till slut, det är ju att hon börjar påverka min sömn. Vi kan ta som ett exempel, om jag var förkyld och hade hostat till exempel, då kunde hon bli irriterad på mig för att jag hostade under natten, sparka och väcka mig. Och då sa jag, men jag går och lägger mig i gästrummet. Det fick jag inte. Jag fick inte lägga mig i gästrummet för att jag skulle ligga där med henne. Och samtidigt då, alltså vad ska man säga, med sömnen, alltså jag jobbade ju så pass mycket, försökte vara ute mycket, plus då med depression. Jag var ju trött konstant, alltså hela tiden. Men kom jag hem från jobbet, hade jobbat kanske en hel helg och ska vila i soffan, så fort jag somnade i soffan då liksom sparkade hon till mig eller började dammsuga. Och det där eskalerar ju bara med sömnen. På nätterna till exempel, om man kunde snarka till någon gång, det kan man ju förstå att man sparkar till sin partner, men minsta lilla läte jag gjorde. Och så sen då att jag aldrig fick vila ut eller sova på dagarna. Så då går jag runt och är trött hela tiden. Och jag får inte träffa mina vänner som jag vill. Sen börjar hon kontrollera. Jag börjar se, alltså, till exempel min telefon. Om jag sitter och skriver ett sms, då kan hon så här försöka smyga runt för att se vad jag skriver. Till och med ibland sen på nätterna, ofta hade jag, för jag var ganska svårväckt, så jag hade telefonen bredvid kudden när jag sov. Och flera nätter kunde jag vakna av att hon böjer sig över mig och ska ta telefonen. Och en gång hade hon lyckats få tag i min telefon, och jag gick in i vardagsrummet där hon satt. Då satt hon och läste igenom allt mitt. Och där har jag ju skrivit med kompisar, inte, vad ska man säga, inte så hemskt som händer, men hur jag mår. Och då sa hon till mig att, ja, men man pratar aldrig om sin relation med någon annan. Det ska bara du och jag prata om.
Menade hon då om relationen överhuvudtaget? Hon ville inte att du skulle prata om henne heller.
Jag om henne, men vad ska man säga, inte om någonting är problem eller om hur jag mår. För det är ju hon som ska få mig att må bra. Ingen annan ska ju kunna hjälpa mig än hon. Så att det jag skaffar på telefonen, såklart kodlås. Men det där fortsätter bara, alltså att hon ska sträcka sig efter telefonen. Till slut ibland kunde det vara att jag låg i sängen. Och jag fick ju så svårt att sova ibland så att jag kollade på serier hela tiden på telefonen för att somna till. Så då hände det ju såklart att telefonen var igång och kunde ta den. Men det där för mig blev så jobbigt så att jag började vakna bara av, alltså bara jag, som att hon tog inte ens i mig. Bara hon var i närheten så vaknade jag med ett ryck. Och det där påverkar mig ju än idag. Jag är ju jättestora sömnproblem. Bara någon kommer nära eller det knäpper, jag vaknar hela tiden utav det. Och i det här är det ju så märkligt varför jag inte lämnar. Det är sömn, jag får inte träffa kompisar. Och jag får inte åka hem, till exempel träffa mina föräldrar.
Inte det heller.
Inte som jag vill, inte utan henne.
Men har du funderat på orsaken till det? Varför hade hon det här kontrollbehovet?
Alltså det jag skulle vilja fråga henne egentligen. Jag har inte fått svar på det. Men jag tror bara hon, för hon brukar egentligen säga till mig att, ja, men du får aldrig lämna mig. Du är bara min. Om det var just det att hon var rädd att jag skulle prata med någon så att jag kanske började fundera mer eller få hjälp ur relationen. Och så att det blir att det hon istället då börjar göra, Det här, nu är vi ganska långt in i vår relation. Det hon börjar göra istället, det är att försöka ge mig dåligt samvete. Ett exempel vi kan ta, min kusin bor en bit ifrån mig. Min tjej då, hon hade ju träffat henne i flera års tid. Alltså inte kanske jätteofta, men på fester eller tillställningar.
Mm-mm.
Men aldrig lärt känna henne, om man säger så.
Nej.
Och då föreslår min kusin, säger, men du, vad säger du, ska du komma och hälsa på mig en natt? Och då berättar jag det för henne. Hennes reaktion var inte, men vad kul, åk och ha roligt. Svaret istället var, men jag vill faktiskt också lära känna din kusin. Vad har nu, efter alla år? Så att det blev ingenting, såklart. Och sen, tyvärr, det jag börjar göra när jag ska göra saker, att jag ljuger vart jag är. För till exempel om jag skulle åka och träffa, till exempel en fredagkväll, om jag ska åka och träffa några polare och ta några birer, då vet jag, okej, men om jag tar några birer nu, kommer jag hem mitt i natten, då kommer hon att vara jättearg. Så det jag istället gör, då är det ju bättre att jag sover borta, kommer hem dagen efter. Så det jag börjar göra för min skull, det är ju att jag säger att jag ska åka bort så att jag inte kan ta mig hem under kvällen. Och som tur var hade vi ingen bil då, för då hade de väl kommit och hämta mig. Och till och med så här, vissa helger kände jag bara att jag orkar inte vara hemma. Så att jag kunde säga till henne att jag åker iväg med någon kompis eller så. Men i själva fallet åker jag in till stan, tar in på ett hotell, bor där under helgen utan att säga någonting. Och det här är ingenting jag berättar. Det här berättar jag inte för mina föräldrar. Man skäms ju samtidigt. Det gjorde jag ju. Och sen fick jag ju höra, jag pratade ändå med min pappa och min bror några gånger om det här. Och det man fick höra, min bror sa ju såklart att man lämnade henne. Man fick höra fler och fler som säger det, men att hon, vad ska man säga, är falsk. Och jag inser det väl mer och mer, men samtidigt börjar tänka frågan, börjar ställa frågan till mig själv, vad ska jag göra om jag lämnar henne? Och jag känner mig liksom, hur ska man säga, alltså, en gång träffade jag en kompis eller en bekant som sa, men hon, du kan ju inte lämna hon är ju så himla vacker, hon är ju så himla duktig, hon är ju så himla fin. Och trots att det, vad ska man säga, det ska inte göra att man stannar i ett förhållande, så lyssnar man ändå på något sätt. Men allt det här med hennes kontroll, och jag vet inte om hon kanske börjar förstå att jag vill bort från henne. För om jag åkte bort, det jag gjorde under natten var att jag slog av ljudet på telefonen för att inte bli väckt och få kunna sova. Jag kunde ju vakna på morgonen och ha 19 missade samtal, sms, och hon började skriva att hon ringer polisen. Nu i efterhand har min pappa berättat också att, och det enda som var den gången, jag hade sagt till henne att vi skulle ut, det var på vintern, skulle köra skoter, och jag sa att det kommer att bli sent, jag hör av mig imorgon bitti när jag är vaken. Men hon ville väl antagligen att jag skulle höra av mig på kvällen. Men så då, det hon gör då istället, då ringer hon min pappa klockan 6:30 på morgonen och säger att vi ska skiljas. Och ja, vad säger han? Ja, då ska hon väl göra det då. Men uppenbarligen är det inte det hon vill heller. Och det där säger hon aldrig till mig. Hon säger inte till mig att hon ringer min pappa. Det gör hon inte.
Du sa skiljas här, så ni gifte er alltså?
Ja, till all förvåning så.
Jo. Var det lång tid efter?
Vi gifte oss 5 år efter vi träffades. Gjorde vi. Och sen har man fått höra i efterhand att det var väl det som funderade, va? Om det verkligen var en sån bra idé. Men, och sen där kommer ju även den aspekten in när det handlar om att lämna. Det blir en större process såklart.
Hade du någon omkring dig, dina föräldrar, syskon? Du sa att din bror var ju ganska tidigt inne här och tyckte inte om nej, den här relationen.
Nej, exakt. Han gjorde ju inte det. Men jag slutade i princip prata om det. Jag pratade inte med någon om det. Jag, psykologen, så det märker jag nu efterhand också. Liksom, att det hela tiden handlar om det. Men på något sätt... Och jag älskade henne fortfarande. Och det är det som är så konstigt. För allt det här hon gör hittills... Alltså, det blir... Hon blir bara värre också. Men ändå så här kunde jag sitta på kvällen och titta på henne. Hon sitter i soffan och blir rörd och känner att jag älskar henne. Jag vill aldrig lämna henne ändå. Och jag vet inte varför. Jag kunde känna så starkt ändå. Och det gjorde jag ju. Ja, det var kanske det som gjorde att jag inte lämnade tidigare heller. Allt det här kontrollbeteendet, eller kontrollbehovet, det fortsätter ju. Det går till och med till den gränsen att jag får inte duscha med toadörren stängd eller låst. Jag får inte ens använda toaletten. Utan jag får gå på toa och stänga dörren, men jag får inte låsa.
Och vad tror du att det beror på nu när du har tänkt?
Jag vet inte, faktiskt. Jag vet inte vad det kan bero på. Under de här årstiderna, kanske 2 årstider också, så jag kände mig inte attraherad på samma sätt längre. Alltså om man säger, vi hade ju inte samlag knappt. Ingenting. Så om det hade någonting med det att göra, det var därför hon inte ville att jag skulle låsa in mig. Och låsa in mig, så kommer jag knacka och fråga vad jag gjorde. Skulle jag ta en dusch själv? Ja, men det tog 30 sekunder, så då stod hon i duschen med mig också. Jag förstår inte, alltså, hur inte hon, ska man säga, inser sitt beteende. För när jag pratade med henne, alltså, ibland kunde jag ju explodera på henne över hur hon var och hur jag mådde. Men det var ju, allt var ju bara mitt fel ändå. Trots allt det här som både jag och hon går igenom i vår relation, så vill hon skaffa barn med mig då också. Det är liksom, vad ska man säga, nästan som ett krav av henne.
För först ville ju du det tidigt,
ja.
Och då ville inte hon.
Nej.
Och nu har det här växlat.
Precis, det har växlat, och det är för att jag visste att ett barn skulle inte rädda det här, som tur är. Eller jag ska säga, som tur är så fick vi inga barn. Men hon fortsätter ju det här med barn hela tiden. Hon är ju på mig hela tiden att hon vill ha sex. Och jag försöker ju hela tiden komma med ursäkter till varför jag inte vill. Men jag säger ju även till henne att jag inte är redo för barn. På samma sätt som du inte var redo när jag var det, är inte jag det nu. Men det kunde inte hon acceptera heller. Hon slutade ju helt med p-piller. Men egentligen spelar det ingen roll, för vi gjorde ju ändå någonting. Det gjorde vi inte. Väldigt, väldigt sällan. Och det där med barn, det är någonting som fastnar i för henne. Det är det enda hon går och tänker på. Att hon vill ha barn. Medans jag vet inte ens vad jag går och tänker längre. Men jag antar ändå att då hade jag säkert... Jag tror jag ändå insåg att det här kommer inte att hålla. Det är en tidsfråga tills det brister. Men ett tag där, och då försöker hon ju... Jag försöker prata med henne. Lugnt och sansat om vår relation. Hur jag upplever det. Till exempel att... När hon kommer hem och vrider nyckeln i dörren, så liksom jag får kalla kårar, för jag vet inte vad jag har att vänta. Så att hon går och träffar en psykolog för första gången själv. Och så kommer hon hem och sa, hur gick det? Ja, jo, det gick bra. Jag sa, vad sa psykologen då? Att hon också var i någon depression, och hon hade börjat prata om vår relation, hur jag mådde, och ja, men antagligen berättat om vårt liv. Och då hade psykologen sagt, ja, men du kan inte lägga över allting på din man heller. Och efter han hade sagt det, då sa han det, jag tänker inte gå tillbaka igen. det är klart att vi, alltså, nu låter det kanske som att allting var jättedåligt. Vi hade ju bra perioder också. Men det var ju, det blev som min vardag. Så att många gånger tänkte jag inte ens på hennes beteende. Jag blev bara van att det var sådär. Men jag märkte det ju om jag kom ut själv, träffade kompisar. Då märkte jag att jag mådde bättre. Jag försöker som sagt fortsätta umgås mycket med vänner och så, men som jag sagt tidigare, hon gillade ju inte det. Och det var ju där hon började säga, som jag sa tidigare med min kusin, att hon vill också lära känna min kusin. Då sa hon, jag vill också lära känna dina kompisar. Okej, okay, så perfekt. Imorgon, jag bjuder över 3 av mina vänner som kommer hit. Får de dricka kaffe, träffa dig. Ja, det går hon med på. Dagen efter ser jag att hon inte alls på, jag är på humör. Så jag frågar vad det är. Nej, det känns så fruktansvärt jobbigt att dina kompisar ska komma, så att jag tror jag sover hos mamma ikväll. Och då minns jag att då blev jag inte arg, men jag blev irriterad och sa, men först får jag inte umgås med mina kompisar. Sen vill du lära känna mina kompisar. Men nu när du har den möjligheten, då är inte det bra heller. Och jag funderar på det där så många gånger. Bara varför? Alltså vad ska man säga, varför hon inte kunde tänka sig att lära känna mina vänner då? Det hade kunnat bli mycket bättre om hon var en del av det. Det gick ju till och med till den gränsen. Jag har också fått veta i efterhand att hon hade ringt en av mina bästa vänner och sagt att bara så du vet, det jag aldrig har tyckt om. Det värsta egentligen med allt tycker jag, det är det hon gör liksom med min sömn. För jag har fortfarande, jag har ju sömnproblem nu. Det sitter kvar i mig igen. Och det var ju för att hon lät mig inte sova. Ett exempel också, det var om jag väl hade en sovmorgon och var jättetrött och skulle sova ut. Då kunde hon kliva upp 8 och börja dammsuga under mig liksom, när jag låg i sängen. Bara för att väcka mig. Så att jag skulle säga att det är sömnen, för att jag fick aldrig sova som jag ville. Om hon vaknade, då skulle jag vakna. Det spelar ingen roll om jag hade varit vaken längre på natten. Eller.
Sa du till henne om detta?
Ja, jag sa till henne om det, men hon såg så mycket problem med det. Hon kunde be om ursäkt att hon dammsugade under sängen. Men problemet var ju också med min sömn, att då jag väl hade vaknat har jag jättesvårt att somna om. Men hon fortsatte ändå.
På vilket sätt och när avslutas er relation?
På vilket sätt? Jag vaknade en gång, för hon var ju också väldigt duktig ibland på att bara sticka iväg, försvinna. Jag vaknade en natt och hon var bara borta. Och jag förstod vart hon hade stuckit iväg. Och jag känner bara, det är precis som jag känner, det är nu eller aldrig. Så att det jag gör är att jag ringer och väcker min pappa som bor i en annan stad och ber han komma och hämta mig. Och det är det enda jag säger, kan du komma och hämta mig? Jag packar min väska, bara en liten sportbag, och sen ringer jag henne och då säger jag bara så du vet, min pappa väger att komma och hämta mig, jag åker iväg ett tag. Och då säger hon, om inte du kommer och möter mig nu, då ringer jag polisen. Och men jag sa, hon brukade hota med polisen annars också, men jag bara, visst. Så jag åkte och träffade henne, och när jag möter henne då är hon gullig. Pussas, kramas liksom. Men jag bestämmer att jag åker iväg ändå. Och när jag går ifrån henne och ska möta upp min pappa, när jag då tittade vi varandra i ögonen en sista gång. Och jag visste redan då, när jag vände ryggen om, att jag visste att det är sista gången. Vad ska man säga, det är vi, så att säga. Då hade jag redan bestämt mig att lämna.
Kan du beskriva känslorna du har inom dig när du... Den här starka känslan av att nu lämnar jag och jag kommer aldrig mer tillbaka. Hur känns den känslan?
Det känns, som sagt, jag hade ju redan bestämt mig. Så när jag satt i bilen på då, när pappa hade hämtat mig, så det kändes faktiskt skönt. Det var så här min första spontana. Att det kändes skönt. Och de första dagarna, då hade vi ju inte skilt oss än. Utan jag hade ju bara åkt därifrån. De första dagarna kändes skön på något sätt. För jag var för mig själv. Vi hade ingen telefonkontakt. Ingenting de första dagarna. Och då kände jag bara att det här är skönt. Sen så pratades vi vid till slut. Och då säger hon kunde hota med skilsmässa. Som jag sa tidigare också. Och då säger hon till mig så här: vi ska skiljas. Och då säger jag bara, ja, det ska vi göra. Och då gör vi det på 5 minuter. Direkt. Och det kändes skönt. Och det låter känna konstigt när man säger att det kändes skönt. Utan känslan också har såklart det, men varför har jag inte gjort det här tidigare? Och det är väl någonting som jag fortfarande går och tänker. Varför? Och jag kan backa så långt som, alltså, första händelsen som jag berättade om, när hon åkte iväg på en fest trots att jag var ledsen. Nu kanske det var en liten grej, men hur hade mitt liv sett ut om jag lämnade där? På en gång.
Men hade du kunnat lämna på en gång mycket tidigare, tror du?
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag har haft, ska man säga, chanser att lämna henne tidigare också. Det har jag haft. Så att någonstans sitter det liksom, man säger att jag var inte redo helt enkelt än. Men då var jag det. Och det är det bästa beslutet jag har tagit.
Jag ska också säga det, precis innan du kom in här i poddstudion, eller när vi kom in här, så sa du att du först under en lång tid bara satt instängd på ett par kvadratmeter.
Mm.
Beskriv tiden efter.
Jag bor på väldigt, väldigt liten yta. Jag vet inte hur många kvadrat kan man. Ja, men max 10, 9. Jag har en bäddsoffa, ett litet köksbord och en jätteliten tv utan tv-antenn till. Där bor jag och låser in mig de första månaderna. Eller låser in mig, ska man inte säga. Jag bor där de första månaderna. Det är såklart, det var ju både och. Det är klart det inte är kul att bo så litet, men vad är alternativet? Det fanns ju inget alternativ för mig då. Och sen på ett sätt är det bra också att jag sitter där på min lilla yta. För då hinner jag ju bearbeta. Jag hinner ju jobba på mig själv, jag hinner tänka tillbaka. Gå igenom bara vad som har hänt totalt. Och börja inse också, vad ska man säga, hur mycket hon har skadat mig och, vad ska man säga, skadat mig och förändrat mig. För några år in i vår relation, när jag fick veta att jag var deprimerad, då började jag jobba på mig själv och jag blev en väldigt positiv, framåt människa. Och den var ju helt borta. Den har ju hon totalt dödat. Och det som är också, när jag väl sitter där i min lilla, ska jag säga, min bostad, så börjar jag även gå igenom mina Facebook-vänner. Och så inser jag hur många vänner jag hade tidigare som hon har gjort att jag inte har kontakt med längre. För att jag inte fick. Jag har tappat vänner, jag har tappat mig själv. Men ändå så, ska man säga, mår jag bra. För jag känner att nu är det fokus på mig, ingen annan.
Vad var nästa steg och hur lång tid var det som en lättnad tills du började känna andra saker?
Det kanske egentligen var en lättnad tills det, vad ska man säga, efter någon månad, för då kommer ju det här, för i början då är det bara så här, men äntligen nu kan jag bara lägga fokus på mig. Men sen när det går över, då kommer bara, vad ska jag göra nu då? Ska jag flytta tillbaka så jag bor i närheten av henne? Vad vill jag göra med livet? Och det där fastnar jag ändå ganska länge. Jag blir som fast där. Och det är inte länge sedan jag kom ut ur det. Det var ju inget liv. Alltså, som tur är så hade jag min familj i närheten. Men den där lilla boendet jag hade, det var de första månaderna. Sen flyttade jag och bodde lite, ska man säga, en större bostad. Lite större. Men jag hade i princip inget liv i början. Jag satt där för mig själv i sängen. Det var i princip vad jag gjorde. Pratade, jag är jätteglad. Alltså, min kusin är ju en av mina räddare. Och även en annan tjejkompis till mig. Alltså jag pratar, alltså, för jag märker det. Alltså jag pratar och pratar, det är det jag gör. Jag kan sitta i telefonen med min kusin i 7 timmar och bara prata. Prata. Och liksom jag går tillbaka och när jag tänker och pratar, jag hittar hela tiden nya saker. Och det är klart, vi var ju tillsammans under sån lång tid, så att det kanske gör att processen att läka blir längre. För i det här också så, hon går ju som vidare ensam på en gång. Och vi pratar ju inte ens. Alltså efter vi har skilt oss, enda gången vi egentligen pratar, det är när jag ska hämta mina saker i lägenheten. Och hon hade varit jätte, vad ska man säga, alltså elak via sms till mig. Anklagat mig att allt är mitt fel. Och när jag kommer och ska hämta mina saker, då är hon som en solstråle. Och det vet jag vet ju själv hur hon är, att hon kanske hade kunnat lyckas få tillbaka mig där, det vet jag inte. Men när jag hämtar mina saker, vi bestämmer oss bara för att hämta sakerna och åka därifrån. Men sen pratar vi ingenting, vi har inte pratat någonting sedan dess. Och vi säger i princip ingenting till varandra. Det kanske var, men någon sån här sak, alltså, vill du ta den här saken och ska ta den? Men jag lät ju hon ta i princip alltihopa. Jag tog inte mycket saker. Jag tog det som var, vad ska man säga, mitt. Och så sen kollade vi frågan om alla bröllopssaker, bröllopsfoton och allt sånt där. Och hon frågade om jag ville ha dem. Jag sa, nej, jag vet inte vad tycker du ska göra med dem. Nej, hon sa, jag kommer att bränna upp dem. Och när jag stänger dörren där så pratas ingenting. Jag har inte pratat än idag. Hon har tagit bort hela min familj från sociala medier. Hon tog bort mig sekunden efter vi signerade skilsmässan. På ett sätt kan jag tycka att det är jobbigt ibland att inte... För ibland känner jag i mig att jag har så mycket osagt som jag skulle vilja säga nu till henne. Men risken som finns också, om jag hade tagit upp kontakten igen, då kanske jag hade varit där tillbaka. Och den risken är nog ganska stor, faktiskt.
För vart står du idag någonstans? Och hur mår du? Och har du bearbetat det här på andra sätt än bara själv?
Jag pratar ju med psykolog. Sen bearbetar jag fortfarande. Men alltså, det är ju väldigt upp och ner mitt mående. Alltså, jag ska inte säga att jag mår dåligt. Alltså, jag mår bra, det gör jag absolut. Men det är ju jobbigt än. Det är, alltså, som jag sa, jag har jätteproblem med sömnen än. Alltså, vissa nätter, som nu, natt innan jag kommer hit. Jag har inte sovit någonting sedan i förrgår.
Men hur klarar du det?
Det vet inte jag heller. det var någon vecka sedan också. Alltså, jag har lärt mig nu att om inte jag somnar dåligt, då dygnar jag. För annars ligger jag på i sängen och får ångest istället. Alltså börja tänka. Alltså det, så jag har bara bestämt, jag bestämmer bara om jag inte kan somna, då kliver jag upp och gör någonting istället. Men det konstiga är också, och det är därför det märks att jag har sådana sömnproblem, att även om jag dygnar och så går dagen efter, då kan jag ändå vara vaken till 2-3 innan jag somnar. Jag kan lägga mig och blunda, men alltså hjärnan, den tillåter mig inte att somna. Så att ofta händer det, så fort jag somnar, då väcker hjärnan mig igen. Så att det är ett stort problem jag har. Nu blir det ju bättre och bättre.
Vad säger psykologen om din relation när du beskriver den? Vad det är du har varit med om under så lång tid också?
Ja, min psykolog säger det att jag har någon sorts, alltså jag har PTSD. Det är ju trauma, och det är min psykolog hjälper mig nu. Det är ju traumabehandling i princip. Och om vi tar det här med sömnen, det min psykolog säger i alla fall där, det är ju att den blev ju totalt förstörd. Och för jag har ju ångest också, det har jag ju. Men alltså, hur ska man säga, ångesten ligger liksom hela tiden och bubblar. Alltså min hjärna är hyperaktiv hela tiden. Det är därför jag inte kan sova. Och det är på grund av att hon kunde böja sig över mig när jag skulle sova. Så att jag ryckte till. Hon kunde ju sparka i mig när jag sov. Smälla i dörrar. Att det liksom har gjort att kroppen slappnar aldrig riktigt av. Och det är kanske därför jag heller inte ser eller känner mig speciellt trött heller. För att kroppen är hela tiden hyperaktiv.
Har du någon förhoppning på det här med sömnen och så? Hur jobbar ni med det?
Det har jag förhoppning för, absolut. En sak till exempel är nu att jag är med i den här podden. Att jag har som bestämt mig för att det är liksom inte bara ett avslutande kapitel, utan jag stänger igen boken. Jag känner ändå att jag mår bättre. Nu är jag har flyttat igen. Nu går vi snart förhoppningsvis mot vår. Så att, och jag pratade med min kusin innan nyår, och vi sa att 2024 ska bli liksom vårt år. Och mitt år då. Så att jag har stora förhoppningar. Jag känner själv att det går liksom lättare och lättare. Nu måste jag bara hitta vad nästa steg är för mig.
Vad skulle du vilja ge för budskap till alla de som lyssnar här på dig? Och vad ska man göra i en sån här situation?
Jag tror att man ska lyssna mer på anhöriga. Det skulle jag säga. Att om en anhörig kommer med ett tips eller råd om din relation, lyssna på dem, men även be om hjälp. För hjälp finns. Sen ska jag inte säga till någon att lämna snabbt. För det kan jag inte. För jag gjorde det inte själv. Jag vet hur svårt det är. Det är jättesvårt. Även fast någon kanske kastar ansiktet på det, så gör man det inte. Men ta den hjälp som finns. Om anhöriga pratar med dig, kommer med tips, eller om de är oroliga för dig, lyssna. Och våga be om hjälp då, om det är någon som sträcker ut handen.
Hur känner du nu när den här inspelningen börjar lida mot sitt slut och du faktiskt är med i den här podden? Hur har det känts att prata om det här idag?
I början kändes det jättejobbigt, men nu känns det faktiskt skönt. Det känns väldigt, väldigt skönt. Jag känner till och med att mina ögonlock börjar lite tunga, så jag kommer till att somna gott i natt. Det är viktigt att prata, och jag tror fler skulle behöva det.
Podplay. en del av